en podcast från Aftonbladet Ledare.
Vad händer med inflationen när oljekrisen slår till? Hur kommer Riksbanken att reagera? Kommer den att avvakta eller höja räntan? Om det och mycket mer ska vi prata om idag med Riksbankschef Erik Thedéen i veckans avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Katalys och Aftonbladets ledarsida. Idag med mig, Max Järne. Välkommen hit, Erik Thedéen.
Tack.
Du är Riksbankschef.
Så är det.
Och du var tidigare chef för Finansinspektionen, eller hur? Mellan 2015 och 2022 så var du där.
Ja.
Mm. Och hur har det påverkat din syn på penningpolitik? Har du med dig någonting där som du tänker på när du utformar Riksbankens beslut?
Ja, för Riksbanken har ju flera olika mandat, så Riksbanken har ju också ett finansiellt stabilitetsmandat, så vi ska följa det, vi ska kunna agera i kris om det händer något i systemet, och vi har också ett övergripande övervakningsansvar, och vi gör det väldigt mycket tillsammans med Finansinspektionen, så att den delen kan man ju säga, den tar jag med mig direkt, så att den kunskap jag har från det och andra jobb i stabilitet är ju väldigt, och sen nu stabilitet och penningpolitik dessutom delvis sammanlänkat, så att det finns ganska många interaktioner både mellan de här myndigheterna, men om man också då har man varit på det ena eller andra så har man en del hjälp av det, tycker jag, när man kommer till Riksbanken som jag har gjort.
Mm. Och i många länder så har väl Riksbanken just det uppdrag som Finansinspektionen har i Sverige, att man har slagit ihop det helt
och hållet. Ja, det ser väldigt olika ut. Man kan säga att värdepapperstillsyn, nu blir det här lite nördigt då, men värdepapperstillsyn,
då är du rätt på det.
Ja, det är bra. Så liksom börser och clearinghus och sånt, det ligger i alla fall börser ligger nästan alltid utanför centralbanken. Insiderregler, den typen av frågor. Liksom. Det brukar alltid vara på en värdepapperstillsyn. Och sen är det ganska många centralbanker som har de stora instituten, alltså försäkringsbolag och banker. Och har man det där arrangemanget, då brukar det kallas för twin peaks. Då har man liksom ett för värdepapper utanför och en peak då i centralbanken. Och så finns en del som har nästan allt utanför. Det är typiskt sett de nordiska länderna och Tyskland. Det vill säga man har banktillsyn, försäkringstillsyn, värdepapperstillsyn, totti så att säga, ute på finansinspektionen. Så har centralbanken med den här krishanterande rollen och övervakande rollen. Nordiska länder, Tyskland. Och så finns det en del som har allt i centralbanken. Men det är ganska få faktiskt. Det är typiskt sett mindre länder. Så Irland, Island, Lettland. Där det liksom inte blir riktigt rationellt att dela upp det på förmågan.
Jag tänkte även USA, Federal Reserve har väl ändå en del finansinspektion
och banker
tillsyn.
Så de har lite det här Twin Peak, för att amerikanska systemet är lite annorlunda. Men
ja, vi behöver inte gå in i detalj.
Det var det förra nördigt för dig också.
Nej, men till och med jag har somnat här nästan. Nej, jag skojar bara. Men om vi går till läget nu idag, ett ganska allvarligt läge i världsekonomin. Vi har en oljekris som är på väg att slå till, och inte bara en oljekris, utan det är ju massa andra viktiga insatsvaror som också riskerar att drabbas. Flytande gas, aluminium tillverkas också mycket i Gulfen och instängt i Hormuzsundet. Massa petrokemiska produkter, konstgödsel inte minst, hur påverkar det jordbruket. Helium behöver man för att bygga halvledare. Det är massa saker som man kanske inte riktigt tänker på förrän det blir en kris. Att det här var tydligen en viktig vara till världsekonomin. Men just nu så har det inte riktigt slagit till än. Det känns som lugnet före stormen. Så att inflationen nu är väl väldigt låg i Sverige, är det inte så?
Jo, vi fick ju precis nya siffror idag. Det kan man väl beskriva som ganska låg, absolut. Nu är det ju väldigt påverkad av specialeffekter. Den här momssänkningen drar ju ner inflationen under 12 månader med ungefär 0,8 procentenheter. Så att tittar man på inflationen nu så menar vi på att ska man få en rätt visande bild ska man ju åtminstone lägga på 0,8, för då får man vad det skulle varit utan den här sänkningen, och den blir vi ju av med om 12 månader.
Ja, men likväl så är det ju, vi på Katalys föreslog att man skulle sänka matmomsen, slopa den helt tillfälligt. 2023 föreslog vi det just för att få ner inflationen. Då hade den kanske sjunkit med 1,6 procentenheter då, om det var 0,8, för att
då, men ett år senare går den upp 1,6 procentenheter.
Ja.
Så att det är en liten pyrrhusseger. Jag vet inte vad man har vunnit på det. Så jag skulle vara lite skeptisk. Men
om den återinför...
Men du ska köpa ditt argument. Det är ju en podd här. Så vi ska ju liksom resonera. Ja. Så att det som en del hävdar, så tycker jag med i alla fall tycker jag en viss logik, är att om man får ner inflationen av de här administrativa beslut, så kan man möjligtvis tro och hoppas att risken att inflationsförväntningar tar fart minskar något. Hushållen upplever så att säga lägre priser och det gör att de kanske inte höjer sina förväntningar. Och det kan ju vara viktigt. Det kan vara så. Och den andra effekten i den här, och det är kanske mer kopplat till sänkningen av momsen på bensin och diesel, att då kan man tänka sig att de som drabbas av högre transportkostnader, det skulle kunna bli indirekta effekter här. De skulle möjligtvis få lite mindre risk för det, så att säga. Bagan får inte lika dyrt. Precis. Transport, ja. Liksom, eller bränslekostnader. Mm. I industrin kanske inte blir upp lika mycket för att man fick ner det här. Men återigen, det är ju tillfälliga effekter. Så att jag skulle nog ändå vara lite skeptisk och tro att det där är verktyget för att få ner inflation, utan det är, så att säga, kostar ganska mycket statsfinansiellt. Och då får man väga det så, om det finns andra fördelar. Men jag tycker att göra det för att i någon mening få Riksbanken och ta det lite lugnt, det tror jag är...
Okej, så ni har inte gått på det alltså?
Nej, det ska jag nog säga. Vi har varit väldigt tydliga att vi liksom, ungefär som jag nu resonerar, att huvudbudskapet är att vi ser igenom det. Det är liksom inte rimligt, för då, som, i och med att det kommer tillbaka om 12 månader. Mm. Och vi tycker ju att penningpolitiken verkar på 12-18 månader. Så det blir väldigt märkligt. Då skulle vi ju liksom nästan åt andra hållet. Då skulle vi typ vara oroade för att någonting händer senare. Så att det bästa och enklaste är att sen är det här är ju en finanspolitisk stimulans.
Ja, det var så vi tänkte, att en finanspolitisk stimulans som inte är inflationsdrivande under de
på
här...
kort sikt så kommer kort inte det driva upp inflationen än vad beslutet drar ner. Så det kan man ju säga att det stämmer. Men på längre sikt så är det ju då i någon mening en finanspolitisk stimulans, punkt slut. Liksom.
Ja.
Och det kan ju ha, nu ska man ju inte överdriva hur stora effekter det blir av en sån här momssänkning i, liksom, i underliggande efterfrågeeffekter och sånt. Men det är båda också, att säga. Men har man ett inflationsproblem så kan man liksom inte lösa det med administrativa beslut. Det skulle jag förhålla mig ganska skeptisk till faktiskt.
Om det inte är just en tillfällig inflationspeak som är ett år och sen är den över och sen är man tillbaka där man var
för. Ja, återigen, om det skulle vara något sånt scenario så finns det ju de som tycker det. Jag som verkar håller inte riktigt med. Men jag försökte ändå säga att det finns en del argument som man ändå bör lyssna på. Det är ungefär det här jag redovisade.
Och jag köper argumentet att det kanske är mer strategiskt om man ska göra en sån här sänkning, så kanske det är mer strategiskt att sänka bränsleskatter och elskatter som har väldigt mycket kostnader i andra led som påverkar hela ekonomin, snarare än matmoms som är då sluttampen på hela kedjan som konsumenter.
Ja, så man vill minska risken för det. Jag tror inte det är en jätteeffekt, men det går i alla fall att föra ett sånt logiskt resonemang.
Så att ni hade sett igenom en momssänkning. Ni ser igenom momssänkningen. Kommer ni också se igenom oljeprishöjningen? Alltså de här utbudsdrivna effekterna nu som vi ser, att inflationen går upp, men det är inte för att Sveriges ekonomi överhettas eller arbetsmarknaden överhettas, utan det är utbudsfaktorer. Priset på olja går upp på världsmarknaden. Kommer ni se igenom det nu?
Nej, men du skulle ju kunna vara med på våra direktionsmöten. Så det är ju precis det här vi resonerar om. För det finns ju inget enkelt svar. Och du brukar göra ett här lite trivial exempel. Men ändå liksom att om en tanker sätts på sniskan i Suezkanalen. Det har ju faktiskt hänt. Och det stoppar så att säga varuflödet. Det blir en utbudsstörning. Priserna kanske går upp. Då är det helt uppenbart att man ska se igenom det. Allt annat är ju så att säga jättekonstigt. Men är det ett krig som påverkar relationer mellan länder, fraktpriser, som du var inne på, flera olika typer av råvaror och kanske framtida handelsrelationer mellan länder, då är det här långt ifrån givet. Men så mycket kan man säga att man ska inte vara lika orolig för inflationen om den är utbudsdriven som den är efterfrågedriven bara. Det tycker jag är givet. Men att gå så långt och säga att så fort det är utbud ska vi bara sitta ner lugnt i botten. Det visar ju till exempel erfarenheten från 2022 att det är helt enkelt inte en bra strategi. Men det är mycket, mycket svårare läge, för att vi får ju här nu en, och jag ska inte överdriva det här ordet, är lite omdebatterat, men vi får ju en tendens om att titta på prognoserna där man reviderar upp inflationen i alla fall på något eller par års sikt och reviderar ner tillväxten, någon typ av stagflationstendenser. Och det sätter ju centralbanken i ett väldigt svårt dilemma. Om man vill bekämpa inflationen så kommer man förvärra konjunkturen. Om man inte bekämpar inflationen så kanske man får ett inflationsproblem. En efterfrågedriven är mycket enklare i någon mening.
Ja, men varför kan man inte bara se igenom en utbudsstörning? Har det med inflationsförväntningarna att göra, eller varför kan man inte bara säga, jag läste någonting om att kanadensiska centralbanken nu diskuterar huruvida de ska ha en ny kommunikationsstrategi kring det här och säga att Oroa er inte, vi kommer, vi kanske inte höjer räntan, men det är medvetet. Vi sitter medvetet och avvaktar om det kommer en utbudskris.
Mm.
Så känn till det, bli inte orolig om vi inte höjer. Det är inte så att vi har slutat bry oss om inflation, utan det är bara att den här typen av inflation kommer vi att se igenom och lugna marknaden på så sätt genom att kommunicera ut, att man ser igenom. Varför är det så viktigt att höja räntan trots att inflationen kommer utifrån och inte från överhettning?
Nej, men det sa jag inte, utan så att det här är liksom svårt.
Mm.
Så att om du tar vad vi gjorde, för jag vill inte gå in på liksom beslutet som vi har här med en och en halv vecka, men om vi ser vad vi gjorde 2022 i september, då sänkte vi räntan från 2 till 1,75.
Mm.
Och då hade vi alltså målvariabeln som var en bit över 2%.
Mm.
Så att vi är ju inte inflation nutters som engelsmännen brukar kalla det. Det vill säga vi tittar på varje siffra och så ska vi gå efter det. Utan, och då gjorde vi analysen, inflation är av tillfälliga faktorer, de är övergående. Ställer framåt ett halvår så pekar allting på att inflation kommer gå ner. Ja, då bryr vi oss inte så mycket om den här inflationen. Då litar vi på den framåtblickande. Och då sänkte vi. Det tycker jag är ett exempel på att vi faktiskt jobbar så. Och på samma sätt skulle vi kunna jobba här nu. Och vi gjorde bedömningen att inflation kommer gå upp. Det kan man vara ganska säker på. I alla fall inklusive energi. Det såg vi på dagens siffra. Men den kommer snart gå tillbaka. Tänk oljetanken. Det är snart över det här. Liksom. Men då ska vi ju inte jaga den inflationen. Men då är ju inte riktigt läge nu. Det är det som gör det här så problematiskt. Och sen är ju Kanada, jag har inte läst exakt det du refererar till, men Kanada har ju delvis ett annat läge. De är ju nettoexportör av olja. Så deras ekonomi paradoxalt nog gynnas ju av den här oljekrisen. De får ju bättre betalt för oljan. Så de har ju i den meningen ett mindre problem så att säga. Och sen, så de är inte på så sätt heller direkt kopplade till den här regionen. Men andra länder, jag menar ECB har ju indirekt eller direkt flagga för att de kommer höja räntan. Och det är vad alla marknadsaktörer tror så att säga.
Ja, men det finns ju...
Och Australien har höjt och Norge har höjt och sådär.
Ja. Ja, och det är... Jag har lite svårt att förstå att varför det är skillnad på om det går över kan man se igenom det. Det är bara tillfälligt, då ska man inte ägna sig åt det. Men om det inte är tillfälligt, varför ska man höja räntan ens då? Om det är så att räntan inte kommer för att det är för mycket utlåning i ekonomin och folk spenderar för mycket och lönerna stiger och man vill kyla ner den inhemska ekonomin. Varför måste man ändå höja räntan i respons på utbudsdriven inflation, även om den inte är tillfällig utan om den är mer permanent? Varför hjälper det då att höja räntan?
Nej, men det gör det inte. Så att om du tänker, vi pratar förbi varandra, för om man tänker sig att det är bara en utbudsstörning, det är olja upp och sen olja ner, då är det helt meningslöst att höja räntan, för vi kommer inte kunna påverka oljepriset. Det är ju så att säga Iran och Saudiarabien och vilka som sätter oljepriser på marknader. Men det vi är oroliga för är att det här sprider sig först till det uppenbara, så att säga, till transporter och sen kanske till in i industrin och sen kanske mycket längre bort det som inte alls har med olja att göra. Kläförsäljning, bagerier, livsmedel av indirekta faktorer, men kanske också för att det blir helt enkelt lättare att höja priser. Vi får in en sådant beteende i ekonomin. Då kan ju räntevapnet ha en betydelse i den meningen att den affären som funderar på att höja priserna märker att kunderna verkar inte komma in för efterfrågan har blivit svagare och då kommer de ha svårare. Och då kanske den här enskilda företaget säger, jag tar lite på mina vinstmarginaler istället för att höja priset. Så att är det bara utbud, då ska man låta de relativprisförändringarna slå igenom och sen kommer det där, så att säga, klinga av 12 månader senare. Men det är ju väldigt sällan bara någonting, utan det är ju oftast både och. Och i det här fallet, om man då tar de resonemang vi har, det har vi varit öppna med, det är just den här risken för spridning. Vi vill inte liksom höja räntan för att få ner oljepriset. Så korkade är vi inte, så att säga.
Nej.
Utan vi funderar då på, är det så att det här håller på att sprida sig? Och där kan ju signalera och säga, vi ser er, don't even try, för vi kommer se till att inflationen håller sig på 2%. Och då kommer man till varför är det viktigt, men det är liksom nästa fråga.
Men där kommer ju en annan kritik in som säger att vad säger att en räntehöjning i det läget faktiskt hindrar spridningen och inte bär på spridningen? För räntor är ju ändå en kostnad för företag. De behöver betala hyra, de behöver betala ränta på sina lån. Deras kostnader ökar och kanske de behöver höja sina priser för att överleva. Det är ju folk som kritiserar Riksbanken för att jaga sin egen svans, så att säga, för att det är rent kontraproduktivt att höja räntan i en utbudschock. Det har ju, jag läste Finanspolitiska rådet har skrev en liten not om det i sin senaste rapport som jag såg, där man sa att det här är någonting som man måste undersöka och se, kan det vara så att räntehöjningar i somliga lägen faktiskt är kontraproduktiva?
Alltså det finns sådana här effekter, och vi hade en del sådana diskussioner, vi gjorde en del analyser på det här, och det finns definitivt sådana inslag. Jag menar, hyreskostnader är ett ganska bra exempel. Mm. Det är ju helt uppenbart att vi tar ju bort direkta ränteeffekter på ett bostadslån. Det finns ju inte med i vår målvariabel.
Nej, och nej. Nej, är inte det lite fusk?
Ja, det kan man säga, men jag tycker det finns en logik i det. Ja, så här. Vi tar bort det i vår målvariabel, för det blir liksom en väldigt konstig målvariabel där man, då är det verkligen jagar sin egen svans.
Mm.
Men vi inser ju förstås att det går in i hushållens kostnader. Så därför i KPI-måttet, som vi också ibland refererar till, där finns det där med då. Tanken med det är ju lite grann att om man tänker sig att räntorna är någon slags steady state, kanske nominella räntor ligger på 3-3,5, låt säga att det är där. Så kommer när det går upp och det går ner, men det är liksom steady state. Och den där upp och ner över tid, så att säga, den behöver man inte då reagera på. Det verkar liksom inte rationellt. Mm. Men det finns en sån där indirekt effekt på räntorna. Vi har tittat på, nu kan jag inte direkt referera till studier, och konstaterar ungefär det. Det kan finnas sådana kortsiktiga effekter, men de långsiktiga inflationsdämpande effekterna, alltså, så att dominerar, det är våran bild. Men jag håller med dig där, om inte annat är det ett pedagogiskt problem, att, så att säga, man säger till företag att ni ska inte höja priserna, och så skickar man på de kostnader, så att säga.
Mm. Mm. Sen så har vi det här som är väldigt viktigt för en liten och öppen ekonomi som oss, och det är ju valutan och kronkursen. Mm. Mm. Hur påverkas den, till att börja med, hur påverkas den av räntan, och hur påverkar kronkursen i sin tur inflationen?
Nej, men det är också en fråga som vi har brottat ganska mycket med, och det kan man säga ungefär så här att förut hade man ju så här liksom enkla, ja, kronan, det är ju någon så här köpparitet, att liksom en iPhone ska kosta lika mycket i Sverige, Danmark och Tyskland med samma valuta. Gör den inte det, så är det Big Mac-index, brukar man ju använda som så här. Och det där håller ju inte riktigt över tid, så då måste man fundera på varför gör inte det. Och nu är det liksom mycket diskussioner de senaste tiden har ju handlat om att det drivs väldigt mycket av kapitalflöden helt enkelt. Och vi hade ju ganska mycket sånt nu här i samband med Trump och frågasättande av dollarn, kraftiga dollarrörelser. Så det kan ju driva kronan upp och ner. Men svaret på frågan är ju att om, i teorin i alla fall, så allt annat lika, höjer vi räntan mer än utlandet, så bör kronan ha en viss apprecieringstendens. Å andra sidan, om vi sänker mer än utlandet, så bör ha en viss depreceringstendens. Mm. Men det kan vara en ganska liten effekt kopplat kontra de här andra stora, som inte alltid behöver vara kortsiktiga. De kan vara ganska långsiktiga, så att säga. Stora kapitalflöden nu för att folk köper amerikanska aktier, det har pågått ganska länge i Sverige. Sen då, hur mycket det här påverkar, det är väldigt svårt att bedöma, men och det har vi också kommunicerat. Vi tror väl att effekten är lite större än vad vi trodde tidigare. Jag tror att för liksom ett antal år så är effekten ganska lite. Men framförallt när inflationen går upp, så tror vi nog att effekten har varit lite större faktiskt.
Och vad menar man då? Jag tror att jag läste ett memo från er där ni gick igenom det här. Och det var någonstans, höjer man räntan med 1%, så, nej, om kronan stärks med 1%, så dämpar man inflationen med 0,17%.
Ja, men det var lite olika studier. Men jag tror förut var liksom den här sådana handlingsregler att 10% upp 1% på inflationen. Mm. Tror jag var. Jag är lite osäker nu faktiskt. Men att det där blev större då under vissa perioder. Mm. Och det där var ju väldigt problematiskt när inflationen gick upp. Då hade vi liksom inflationstendensen internationellt. Vi fick ett prissättningsbeteende brett i ekonomin. Det var ju då inte bara en utbudsstörning, ska man säga. Det var ju olja och gas. Det var utbudsstörningen från Ryssland. Men sen hade vi den här väldigt stora efterfrågeeffekten som kom av att covid avslutades.
Mm.
Alla ville gå på restaurang och hotell och så där, resa utomlands. Så då fick vi en inflationsuppgång. Och i det här läget så började då kronan också fortsätta försvagas. Så det blev liksom etter värre på grund av kronan.
Mm.
Sen vände det där förra året. Fick vi en ganska kraftig kronförstärkning. Mycket drivet av dollarn, men inte bara dollarn.
Mm.
Och det har ju då, det är ett par skälen till att vi nu fick en ganska snabb inflationsnedgång i början på det här året, egentligen fram till nu.
Mm. Ja, alltså det finns ju, även om man är kritisk mot räntehöjningar som vapen, så kan man inte komma bort heller från just det här med växelkursen. Att man kan inte avvika för mycket från omvärlden.
Så kan det vara. Jag skulle nog säga att det är lite pröva sig fram. Alltså för att ibland så tycker man då, som i min position, att oj, vi kan inte avvika för det verkar gå väldigt mycket. För det. Ibland verkar det hända så mycket. Jag tycker norska kronan är ett ganska bra exempel. Vi följde ju så åt ganska mycket i räntehöjningarna upp till där 4 och låg där ett tag.
Mm.
Och då var ju liksom, kronan gick ju till och med lite, svenska kronan lite starkare, men ganska mycket paritet. Sen stannar ju de där och till och med höjt räntan. Mm. De är uppe på 4,25 nu, vi är på 1,75. Mm. I princip har valutan varit oförändrad. På slutet nu har norska kronan stärkts lite grann. Mm. Men det verkar inte ha så stor effekt.
Nej.
Så man får vara lite försiktig och säga, jag kan inte göra det för då kommer det hända med valutan. Mm. Mm, nej, jag ska nog titta på vad som händer på valutan. Och ja, det borde kanske gå i den riktningen. Men hur mycket? Det är väldigt, väldigt oklart alltså.
Det finns nog väldigt få eviga sanningar när det gäller finansmarknader eftersom de lär sig av sig själva, så att det finns en reflexivitet i det, att händer någonting är det folk som kommer tjäna pengar på att alla förväntar sig att någonting ska hända, och sen så går det åt motsatt håll och sådär. Mm. Så att det är nog bra det här att inte säga att någonting gäller för evigt.
Nej, för det, jag tror du är inne lite grann på den här frågan, hur mycket kan vi avvika och få ner sig ber? Liksom. Mm. Och då ska jag säga att det vet vi inte riktigt. Mm. Ibland känns det som att vi inte kan avvika så mycket alls, ibland kan vi avvika mycket mer, va? Och det beror en del på den här växelkursrelationen. Mm. Det beror ju förstås på, har vi helt olika inflationsprocesser i Euroland och i Sverige, då är det ju starka skäl att avvika, men har man ungefär samma inflation, det är inte så konstigt att man har ungefär samma ränta.
Nej, eller jo, det kan man, eller jag skulle säga så här, ni avviker inte mycket från ECB nu när ni höjde 2022, 2023, alltså den perioden så låg väl ni ganska nära varandra. Och det finns ju en kritik mot det att Sverige är ungefär dubbelt så räntekänsligt som resten av EU i genomsnitt. Det vill säga vi har väldigt höga skulder, privata skulder. Vet jag att du har varit bekymrad över tidigare din roll på Finansinspektionen. Och vi har också väldigt många rörliga lån. Mm. Så att det får ju väldigt snabbt genomslag på räntan. Om vi jämför med USA så har de ju ofta lånbundna på 30 år.
Mm. Även Tyskland, Frankrike.
Ja, så med det i tankarna, borde man inte då ha varit försiktigare i Sverige, och en hälften så hög räntehöjning hade varit lika åtstramande som hade fått samma effekt. Hade vi höjt räntan hälften så mycket som ECB så hade det haft samma åtstramande effekt som ECB tack vare vår räntekänslighet eller på grund av vår räntekänslighet. Vad säger du om den kritiken?
Nej, men alltså jag håller verkligen med om det, att det är olika som vi lite nördigt kallar då transmissioner, det vill säga vi får ett mycket, jag brukar säga ibland att vår penningpolitik är liksom turboladdad, vi får mycket, mycket direktare effekt, och det kan ju nästan ibland vara ett problem för oss och kanske ett problem även för Tyskland, där vi får ingen effekt alls för alla har ju fasta lån. Liksom. Mm. Så att visst, det måste vi väga in, men ytterst handlar det om vilken inflationsbedömning vi gör. Det handlar ju inte bara om penningpolitikens genomslagskraft utan vilken underliggande inflation, och det som var besvärande för Sverige som gjorde kanske att vi i någon mening hade ett lite svårare inflationsproblem kanske, det var ju att vi hade den här försvagningen av växelkursen. Mm. Så att tittar du på vad vi gjorde så höjde vi till 4, vi hade en inflation över 10. Alltså inflationen var lite på 2. Så kan man tycka olika om det, men det är mitt uppdrag så att säga, att försöka hålla den på 2. Mm. Om det då är på 10, då är det rimligt att ändå göra ganska mycket för att försöka få ner den. Men vi gjorde inte så mycket så att vi skulle få ner den månaden efter, utan jag tycker ändå vi gjorde det på ett ganska sansat sätt, i den meningen att det tog ett tag innan den kom ner, och det, så ska det ju vara, för annars blir det enorma effekter på ekonomin. Hade vi dragit upp den här så att, återigen, hade vi varit inflation nutters, hade vi liksom såhär, den ska ner liksom, då hade vi förstört ekonomin i ganska stor utsträckning. Mm. Men det här var en tuff period för svensk ekonomi, absolut. Jag är den första att erkänna det så att säga, men jag tror man ska vara lite försiktig och bara säga det är det här en enda faktor och därför ska vi halva räntan, för det finns andra faktorer också som spelar in, och för oss var det ju den samlade inflationsbedömningen, och jag vet att du och ni inte alltid håller med, men det är de analyser som är gjort av CEMOF, alltså akademiker på Stockholms universitet, har ju i princip sagt att vår penningpolitik var väl avvägd både 23 och 24 och 25, även om de hade lite synpunkter på att vi faktiskt började för sent att höja räntan.
Ja, det är många som tycker det. Där tycker jag att ni gjorde rätt som väntade. Jag tycker ni kunde ha väntat ännu längre faktiskt. Men var ni eniga i det här under de här svåra åren? Var ni eniga i Riksbanksdirektionen eller fanns det olika?
Jag kan mest överblicka min egen tid här. Och jag har ju varit här nu i 3,5 år. Så att det var inte enigt varje möte. Det var inte heller oenigt varje möte. Men vi hade... jag var med och höja då från 2 till 2,5 och så vidare upp en bit upp mot 4. Och då hade vi i alla fall ett möte. Där var det 2 stycken som jag minst ville avvakta eller höja lite mindre, så tror jag det var. Det var i april 2023. Och så har vi kanske haft någon ytterligare avvikande röst. Och sen har vi haft det även på vägen ner nu, så hade vi nu här i höstas i septembermötet, så hade vi en ledamot som inte ville sänka då. Men när vi sänkte till 1,75.
Bra att ni lyckades runda honom. Eller henne. Mm. Vad tycker du om verktygslådan som inte bara Riksbanken har utan som hela statsapparaten har för att bekämpa inflation? Tycker du att det räcker med att ni ska göra det ensamma, eller känner ni ibland att ni hade behövt draghjälp från andra delar av staten, till exempel för att få mer konkurrens eller att dämpa priser på andra sätt än just bara räntor och köp och försäljning av värdepapper?
Nej, men det är våran, alltså det som man var ganska mycket diskussion om, det här samspelet med finanspolitik, och där har jag tagit liksom lite myrsteg i alla fall i alltså vi har ju det här instruktionsförbudet, jag vet att ni har pratat om det i den här podden, och då är det så att jag får inte ta emot instruktioner och de får inte ge instruktioner, så det är liksom dubbelt, även om de ska ge instruktioner får jag alltså inte ta emot dem, så att det är som dubbelsäkrat.
Så det faktum att de har sagt någonting gör att de inte kan göra så?
Nej, men instruktion, då har jag frågat mina jurister vad som menas med instruktion. Instruktion är alltså inte att en politiker säger till mig, jag tycker förresten att räntan ska vara lägre. Det är alltså inte en instruktion.
Nej.
Utan en jurist som jag pratade med sa att det var ett ihärdigt påpekande. Det är bara jurister som kan komma fram med en sån definition. Okay. Men det är ganska roligt uttryck, eller? Det är klart att om en finansminister både inofficiellt eller officiellt upprepade tillfällen, ungefär som Donald Trump gör i USA, det är väl ganska ihärdigt påpekande får man säga. Då är det ju en instruktion och det får de inte ägna sig åt, och jag får heller då inte ta emot. Men vi är inte ens nära att ha en sån diskussion i Sverige. Det som jag tycker liksom har varit lite missuppfattat i den där diskussionen, det är att man har nästan tagit instruktionsförbudet som ett dialogförbud. Och det står det ingenting om i lagen. Den har funnits en beröringsskräck från båda håll faktiskt. Jag tror att Riksbanken har hållit väldigt hårt i att vi ska inte prata allt för mycket med politiker. Och politikerna har varit liksom, man ska hårdra det, var rädda att bli KU-anmälda om de umgås för nära Riksbanken eller tycker något om räntan. Sådär. Mm. Och då har det blivit en beröringskrig som jag inte tycker har varit sund, för det är inte avsikten i den här lagstiftningen. Det är just den där instruktionen med en ömsesidig förståelse. Det menar jag på är bra för både finanspolitik och penningpolitik. Mm. Och också, och det har vi ju pratat om idag senast men i andra tillfällen, hamnar man i ett svårt läge, väldigt låga räntor, väldigt låg inflation, istället för att ösa på med värdepappersköp som vi gjorde 2015-2021, så kanske det är lämpligt att prata med finanspolitiken.
Ja, det tycker jag också.
De kan göra något istället. Eller som när vi hade höginflationseran här, det är klart att det hade varit jobbigt om finanspolitiken öste på då. Nu gjorde de inte det, men om de hade gjort det så hade det varit ett problem. Så att både kan man säga indirekt ett samspel, men också ett ömsesidigt samtal. Men jag går inte så långt så jag tycker vi ska koordinera oss. Där tror jag inte vi ska vara.
Där drar du en gräns.
Ja, för jag tror då blir det gegget. Så jag, liksom, jag ska prata med finansministern, kan du gasa lite där så bromsar jag det. Men om hon gasar, eller vilket håll som helst, alltså om hon är expansiv eller om hon gör någonting, så är ju systemet har ju liksom kan man säga, en implicit samspel i den meningen att har vi en hög inflation och hon gasar på för mycket, nu säger hon för det råkar vara en Elisabeth som är finansminister, och vi gasar på, ja då vet ju hon att då kanske inflation går upp ännu mer, och då vet hon att jag kommer höja räntan, eller vi kommer höja räntan, för det är så systemet ser ut. Så det finns ju ett samspel där, det finns en disciplinerande kraft i penningpolitiken gentemot finanspolitiken.
Och här måste vi fråga, är inte detta ett demokratiskt problem att de folkvalda inte får bestämma över penningpolitiken? De får bestämma finanspolitiken, men som du säger, om de är ganska kringskurna av vad penningpolitiken gör. De vågar kanske inte göra saker för de vet, hur kommer Riksbanken reagera? Och vi har ju självständiga myndigheter i Sverige, alla myndigheter är självständiga. Men just det här instruktionsförbudet tar ju allting ett steg längre. Hur rimmar instruktionsförbudet med demokrati och att det är de folkvalda som ska bestämma Sverige?
Först lite statsvetenskap då, om hur statsskicket i Sverige fungerar. Det är alltså inte så att myndigheter är självständiga, de är fristående. Så vanliga förvaltningsmyndigheter, de lyder under regeringen, och deras uppgift, om man ska hårdra det, är att genomföra regeringspolitik.
Mm.
Det som det finns väldigt mycket formalia kring, det är att man får inte instruera myndigheter hur som helst. Men om regeringen fattar beslut till myndigheter att du ska springa åt det hållet, då ska de springa åt det hållet.
Mm.
Det kan de alltså inte göra med oss.
Nej.
Vill de att vi ska totalt ändras, då får de skriva en ny lag. Antagligen får de gå ut ur EU också, för att det här kommer ju delvis ha EU-lagstiftning. Men om vi glömmer EU för ett ögonblick, så kan man säga att det är en ganska stor skillnad i oberoende som vi har och fristående myndigheter. De ska göra som regeringen säger. Sen får inte regeringen säga det på ministerstyre och allt det här. Men säger regeringen, då ska de bara lyda. Liksom. Men så kan inte regeringen agera mot oss. för att det finns en lag som delvis också är grundlagskopplad. Men den är ganska snäv, ska man veta. Den handlar ju, det riktigt liksom inre delen av grundlagen här, och det vi ska göra, det är att bekämpa inflationen. Många andra delar av lagen så pekar ju lagen på att vi ska ha ett samarbete med Finansinspektionen, dialog med regeringen och så här. Men just på penningpolitik, är det odemokratiskt? Nej, det tycker inte jag, men av den anledningen att det är just en lag som har stiftats i Sveriges riksdag. Mm. Så att om lagstiftaren tycker att det där är fel, då kan ju lagstiftaren ändra den lagen.
Så är det ju. Mm.
Så det är ju, i den meningen så tycker jag att det är politikerna själva som har fattat beslut att ge oss det mandatet.
Mm.
Och de är folkvalda. Så att jag är lite svårt att... Sen kan man tycka att det är för mycket oberoende. Och då ska man ju gå på det politiska systemet och se att ni borde ändra det. Men jag tycker inte att det är odemokratiskt. Det tycker jag är liksom... Det tycker jag är lite starka ord faktiskt.
Mm.
Är domstolar att de dömer brottslingar, är det odemokratiskt? De har också ett hög grad av oberoende. Jag tycker det är ganska rimligt att inte politiker sitter och dömer, eller hur? Och det finns en likhet här i den meningen att det finns en lag, den är satt och vi ska göra. Och det finns en enorm utvärdering av det, som du ska göra.
Mm.
Jag nämnde akademiker som utmanar på varje år. Det finns externa utvärderare var femte år. Det finns revisorer, det finns en intensiv debatt i media om vad vi gör och inte gör. Så att det finns ju en utvärdering.
Mm. Mm.
Men egentligen inte min uppgift att försvara det här. Jag bara konstaterar att jag tycker inte att det är demokratiskt. Det håller jag inte med om.
Mm.
Men vill man ändra det, då får man väl rösta på partier som vill ändra det.
Ja, precis. Det är ju, i slutändan så är det ju riksdagen som stiftar lagarna.
Ja.
Och riksdagen kan, om den vill, stifta en annan lag som antingen tar bort instruktionsförbudet eller minskar självständigheten. Eller som... Man kanske lägger andra mandat till det ni har. Du nämnde förut att ni har lite olika mandat. Ni har inflationsbekämpning då såklart. Finansiell stabilitet. Vad har ni mer för mandat?
Upprätthålla finansiella systemet. Betalsystemet. Så att det ansvarar för att betalningar fungerar. Och även i kris och krig. Så att det är, kan säga, betalningar, stabilitet och prisstabilitet. Det är liksom de tre huvuddelarna.
Och hur är det med arbetslöshet?
Nej, men då lagen står ju så här att vi ska ju då, det inflationsmålet är överordnat, men utan att, så att säga, åsidosätta det, så ska vi också väga in då realekonomin, och det är ju arbetslösheten.
Mm.
Det är ett mått på realekonomin. Så att vi ska definitivt beakta det, men inte genom att åsidosätta inflationsmålet. Så är svenska lagen utformad.
Mm. Och det finns ju andra länder där arbetslösheten har en likvärdig ställning med inflationsbekämpning.
Mm. USA,
precis. Mm. Där har ju de har ett dubbelt mandat där, Federal Reserve, att bekämpa inflation och uppnå maximum employment. Vilket beror på historien med medborgarrättsrörelsen och kampen för full sysselsättning som drevs igenom på 70-talet, och sen så lyckades man, precis innan Volcker höjde räntan genom taket, så lyckades man införa det här att Federal Reserve också ska ha ett sysselsättningsmandat. Tror du att arbetslösheten i Sverige, att den är så hög jämfört med USA, som där arbetslösheten, man kan inte, det är svårt att jämföra länder, det är väldigt svårt, men man kan titta på skillnader i, man kan titta på förändringar som har skett. Så länge systemen är lika, så kan man se att arbetslösheten i USA har minskat väldigt mycket. Den var uppe i 10% 2008. Och sen så gick den ner och var kanske nere på 3,5% innan pandemin. Så man har sett en väldig minskning av arbetslösheten i USA, samtidigt som den har legat ganska mycket still i Sverige och till och med ökat under den här perioden. Så kan man se att hade arbetslösheten varit lägre i Sverige, tror du, om Riksbanken fick mandat från riksdagen att ta mer hänsyn till arbetslösheten?
Jag tror inte det. Jag har ju diskuterat det ganska mycket med mina amerikanska kollegor. Den här frågan kommer ju upp ganska ofta. Och även när jag lyssnar på dem, så det brukar låta ungefär så här. Just nu har vi mest ett inflationsproblem, så nu fokuserar jag på det. Nu har vi inte så mycket inflationsproblem, så då kan vi också väga in realekonomin. Mm. Så tycker jag det låter. De måste uttrycka sig lite mer precis än vad jag gjorde nu. För de har ju, som du säger, en lag som är med dubbla mål.
Mm.
Men jag har aldrig hört dem säga så här. Nu har vi alldeles för hög inflation, men vi måste ändå ha det för vi ska få ner arbetslösheten. Så resonerar inte den amerikanska centralbanken. Mm. Utan jag skulle säga att det är mer en skillnad i tonalitet och i legalt. Men jag tror de facto tror jag inte det har så stor skillnad i politiken. Men det blir delvis, när man lyssnar på presskonferenserna från Fed, så är det lite en annan... De nämner då arbetslöshet och sysselsättning mer än vad kanske jag gör på mina presskonferenser. Så där finns det en annan liksom tonalitet, men jag tror inte att politiken skulle bli väldigt annorlunda faktiskt.
Vi på Katalys, vi är ut den här boken nu precis, Den onödiga arbetslösheten av en ung ekonom som heter Jakob Segerlind. Under titeln är Hur USA slutade oroa sig och började jobba. Och en tes i den här boken är att det här dubbla mandatet påverkar debatten i USA, den ekonomiska debatten. Det finns en debatt hela tiden om hur låg kan arbetslösheten bli? Hur mycket kan vi gasa ekonomin? Och den debatten, eftersom den är levande och ekonomer och beslutsfattare och tycker i media och sådär, att de deltar i den debatten gör att inte bara penningpolitiken påverkas utan även finanspolitiken. Och Joe Biden, när han kom in så hade han och hans ekonomiska rådgivare Jared Bernstein hade ett väldigt tydligt fokus på vi ska sänka arbetslösheten, vi ska uppnå full sysselsättning, vi ska ha en högtrycksekonomi. Och det är också någonting som Janet Yellen, som tidigare var Fed-chef, också har sagt att vi måste testa gränsen, vi måste se hur långt ner vi kan pressa arbetslösheten och uppnå den här högtrycksekonomin, för den i sin tur kommer öka produktiviteten som i sin tur sänker inflationen. Så att det finns en helt annan debatt där kring just det här med arbetslösheten och att man inte längre tror på den här idén som vi gör i Sverige med jämviktsarbetslösheten, att den är en sorts fast undre gräns för hur lågt arbetslösheten kan gå utan att inflationen tar fart. Man såg det på 90-talet i USA när Greenspan var chef för amerikanska centralbanken, så sänkte han räntan ganska rejält och mot vad då den tidens ekonomer tyckte var lämpligt, för att man ansåg att jämviktsarbetslösheten var kanske 6% och så sänkte Greenspan räntan ändå. Och inflationen tog inte fart och så fortsatte han sänka räntan och inflationen tog inte fart. Och sen så såg ekonomer på detta och ändrade sig och sa, men det kanske inte är så här att 6% av befolkningen måste vara arbetslösa för att vi ska behålla prisstabilitet. Vi kanske kan ha både låg arbetslöshet och låg inflation på samma gång. Vad tror du om det?
Nej, men alltså jag håller med om den här. Först, jag tycker ibland att penningpolitik och det vi gör får alldeles för stor uppmärksamhet. Alltså det är ett väldigt stort intresse för vad vi gör. Och det speglar ju ett lite olika fenomen. Men ett är ju det här med att många har rörlig ränta i stora lås. Så det, om vi höjer eller sänker räntan med 25 punkter har det typiskt sett större betydelse än nästan allting som kommer ut i en budget liksom, för enskilda hushåll. I alla fall storstadshushåll. Liksom. De kan direkt räkna hem 100 lappar. Det är ju svårare att göra i alla fall de flesta budgetar. Så vi får väldigt stor uppmärksamhet. Och det kanske tar bort diskussion och fokus på frågor som egentligen är mycket viktigare. Du nämner ändå arbetsmarknaden som jag håller med om det. Jag tycker att det är ibland alldeles för lite diskussion om det. Det är inte säkert på att det slutsatsen är att vi ska ha mycket lägre räntor som jag antar delvis det du implicerar. Men det finns en massa andra saker som jag tänker du och jag och många andra skulle kunna enas om man kan göra för att få ner det. Och där kanske det här fokuset från vi kanske skäl lite grann av så att säga, diskussionen som vi istället skulle anse. Det kan jag definitivt hålla med om. Det kan handla om strukturåtgärder, arbetsmarknadspolitik. Det är ju inte mitt område, men liksom den typen av frågor kanske skulle ha mycket större fokus. Sen ska man vara lite försiktig tycker jag med den här datan som du nu redovisar av arbetslösheten. Sverige har väl tredje högsta sysselsättningen i världen. Så det är fler svenskar som jobbar per 100 personer än vad det är amerikaner som jobbar per 100 personer. Men ändå har vi hög arbetslöshet.
Jag tänkte mest att i USA så har man minskat arbetslösheten. Att man kan
jag håller med om att
trenden är annorlunda.
Det är sant, men så jag argumenterar inte mot det, men det är ändå lite viktig upplysning tycker jag för lyssnarna och tittarna här, att vi har alltså väldigt många som jobbar i Sverige. Det beror ju på kvinnor i arbetskraften så mycket större utsträckning, men massa andra saker också så att säga. Så att vi har hög arbetslöshet. Jag är inte någon, jag är så att säga inte gift med den här jämviktsarbetslösheten, men det är klart att det delvis beror på att på grund av bidragssystem och annat så nästan alla som inte har ett jobb, registrerar sig som att de vill ha ett jobb. Får man en stor nämnare helt enkelt i ekvationen. Så att,
och till och med folk som kanske inte borde vara i arbetskraften som är för sjuka egentligen för att jobba som tvingas springa runt i det här ekohjulet.
Ja, absolut. Så att, man är lite försiktig med data här, men jag håller med dig om att fokuset ibland handlar för mycket kanske. Men jag är inte säker på att liksom, vi är skyldiga till det, men jag tror att i viss mån kan vara så att även vi i olika sammanhang ska jag prata mer om arbetsmarknaden. Det har liksom inga problem att hålla med om det. Men framförallt tycker jag att det politiska systemet, fackföreträdare, näringsliv, debattörer, det ska ju vara ett jätteviktigt fokus. För det är djup tragik när folk är arbetslösa.
Ja, och jag tänkte just att debatten är lite död i Sverige jämfört med USA. Och en anledning kan vara just det här att det inte finns ett dubbelt mandat så att man hela tiden måste diskutera de här frågorna. Och jag tänkte bara förtydliga min egen position där, eftersom du sa att vi kanske vill att man ska sänka räntorna för den här arbetslösheten. Det viktigaste tror jag är att jag tror att man kan behöva höja och sänka räntorna just för att inte avvika för mycket från omvärlden, för att hålla växelkursen i schack. Men jag tror samtidigt att har man ett system där man måste göra det för att inte kronan ska försvaga så mycket, så kan det vara farligt att ha det här extremt räntekänsliga ekonomin som vi har. Jättehöga skulder och rörliga lån. Så att jag tänkte att man kanske inte måste gå hela vägen till USA där man har 30-åriga bundna räntor eller Tyskland. Men om du tänker också utifrån din erfarenhet som på Finansinspektionen, borde man inte minska Sveriges räntekänslighet, minska den privata skuldsättningen och kanske uppmuntra till eller subventionera mer längre bundna räntor?
Jo, jag tycker det finns mycket i det du säger. Alltså det här är en samhällsutmaning. Det finns också en utmaning att ha en annan, så att säga, räntebindningstid, skuldsättning än vad omvärlden har. För att, jag tror både du och jag inser att vi inte är oberoende av utlandet. Vi är beroende av utlandet, och ibland så blir vi beroende av ECBs, framförallt ECBs räntesättning. Mm. På samma sätt som ECB är beroende av USA och så vidare. Så att det finns ingen är ensam i detta. Och det är klart att om vi internationellt, så att säga, räntorna går upp, vi hänger med, men vi har en helt annan räntestruktur.
Mm.
Och det här var ju, helt ärligt, jag ganska orolig för när vi höjde räntorna. Vad kommer nu hända i det här systemet? Jag har ju pratat väldigt mycket om det här i mina både tidigare roller och den här rollen, att det här är en stor risk. Det visar sig att man kan säga att vi klarar oss utan konkurser i den privata sektorn, men vi fick ju en svag ekonomi, vi hade en väldigt svag kommersiell fastighetssektor, och vi fick en ganska svag bostadsmarknad som kanske nu håller på att återhämtas. Jag vill inte se snabbt stigande priser, men det är klart att få igång en omsättning och en omflyttning i systemet är ändå ganska viktigt.
Mm.
Och då kan man fundera, vad ska man göra då med den här räntebindningen? Och det finns en del som tycker man kanske skulle kunna, som du säger, subventionera fasta lån. Man kanske skulle kunna ha en mer generös kreditgivning till de som tar fasta lån, för deras risk är ju mindre. Räntan går inte upp, i alla fall inte omedelbart. Men det är ganska svårt när man börjar titta på något eller vilken man ska ta, och det finns också ett inslag av paternalism här. Hur långt ska vi gå, så att säga, paternalismen? Ska vi säga till folk att ni måste ha 30% fast här, och låt oss säga fasta räntor är 1% högre? Det är ändå ett ganska tufft beslut att tvinga hushållen i den riktningen, så att säga, framförallt om det visar sig 10 år senare att det där blev mycket dyrare. Så att det är inte en helt lätt fråga. Jag är lite förvånad att inte fler nu väljer fast ränta efter den erfarenhet de hade 2022-2023. För då var det många som sprang rakt in i väggen och sa liksom, oj, jag hade höga skulder och jag hade väldigt rörliga lån. Så nästa period så ska jag inte vara där. Men det verkar de har ju inte lika sugna på att låna, verkar det.
Men jag tror nästan så här att det är alltid dyrare att binda ju. Och man känner sig ju lurad i längden för att man har fast, för att man är feg, så att säga, och binder. Så går man miste en massa pengar. Och om man då har haft rörlig, så blir det plötsligt jättedyrt, så kanske man känner, men då vill jag tjäna hem de här pengarna och ha rörlig ränta. Men sen kan det också vara så att man kanske binder sin ränta. Tänk om man hade bundit sin ränta på 7 år 2018. Och så plötsligt så löper det ut mitt när räntorna stiger som aldrig förr. Då har man ju gått miste om alla de här 7 åren med rörlig ränta, så man hade haft mindre räntebetalningar. Men får ändå inte fördelen för att man har råkat binda i fel tid.
Vänt på det, hade du bundit räntorna mitten på 21 på 5 år? Ja, men du är ganska happy. Liksom.
Det beror ju på när man binder. Men man kan vara väldigt försiktig och binda, men ha otur när det löper ut och att det plötsligt då är jättehög ränta.
Så kan det vara. Men jag får ju ofta den här frågan då. Så jag brukar tänka ungefär så här, att om du har en, så att säga, bilförsäkring, är du ledsen då att inte du kroppade bilen när året har slut? Liksom?
Man får betala mer varje år i ränta just för att få den här...
Ja, men du får betala en försäkringspremie också, så att säga. Så att,
ja.
Det är min poäng. Alltså, det här är ju en försäkring, och en del är beredd att betala som försäkring. Då kommer man inte se det som att, vad dyrt det var. Då kan man se att jag försäkrade mig för en villa brann och huset brann inte. Jag är ändå ganska glad. Liksom.
Försäkringen löpte ut precis innan villan började brinna.
Ja, så kan det vara, men återigen, om ni inte tänker i kostnadstermer utan mer tänker i försäkringstermer, då kommer du löpande lägga det på fasta lån, och du kommer kanske över tid betala något mer, men du slipper den där räntechocken när det går upp till 4%, och det innebär ju i det fallet att boräntan var ju uppe i 5,5, och några traktorer trodde att, alltså nu är jag så gammal så jag tycker inte 5,5 är väldigt höga räntor, men ungdomar trodde kanske då att räntan är väl 1-2, kanske möjligtvis 3, och sen blev det 5,5, så det var nog ändå ett uppvaknande.
Ja, fast en hög, en 5,5% i ränta nu är ju mycket mer smärtsam än vad den hade varit 1989, eftersom skulderna är så mycket högre. Man måste låna så mycket mer för att komma in på bostadsmarknaden.
Men du ska veta att jag håller med dig. Så att det gör ju egentligen, tycker jag, det argumentet gör mitt argument ännu starkare. Det är väldigt hög räntekänslighet.
Mm.
Så att när vi var uppe på 5,5%, då hade vi, om jag inte helt misstar mig nu, så hade vi samma räntekostnad i förhållande till inkomst som vi hade 1995.
Mm.
Det var ju efter den värsta räntechocken, men den fortfarande var ganska höga räntor.
Mm.
Så att skulle räntan ha gått upp till 7-8, då hade vi haft mycket högre räntekostnader än vi hade i mitten på 90-talet.
Mm.
Så att det här är en risk, och det har jag ägnat mycket tid att argumentera. Mm. Det finns många ekonomer som tycker att jag överdriver de här riskerna, att de inte finns.
Du föreslog ett skuldkvotstak när du var på Finansinspektionen.
Mm. Ja, vi införde ett skuldkvotstak.
Ni införde ett skuldkvotstak. Mm. Vad var det för någonting?
Det var ju att egentligen sätta någon slags broms för hur mycket jag kan låna i förhållande till inkomst. Och den satte vi till 450% av bruttoinkomst då.
Mm.
Och tanken var att det här skulle vara på svenska en backstop. Det vill säga att de flesta låg och lånade mindre. Men om det nu börjar drifta iväg i takt med att huspriser stiger och får på liksom lite mer slapphänt kreditgivning eller vad det nu kan vara. Det har vi sett i historien.
Mm.
Då skulle det finnas en gräns där, och då är den utformad så att däröver skulle man ju då amortera.
Mm.
Men det blir ändå då en kostnad. Det märkte vi då när vi mätte det där. Det gjorde vi i våra undersökningar. Folk lånade ju upp till 450, sen var det stopp.
Ja.
Väldigt få som gick över.
Mm.
För att de reagerar på incitament. Mm. De var tvungna att amortera, och det ville de inte göra. Nu har ju tyvärr regeringen inte valt att behålla den där. Så att idag spelar det inte så stor roll, för ingen som lånar. Men jag är lite orolig om det börjar drifta iväg igen.
Mm.
Att vi inte har den där gränsen.
Ja, alltså, jag tycker det är en helt lysande idé att man sätter ett tak. Och det kan ju uppfattas, som du sa förut, som någon sorts paternalism. Mm. Varför ska vi säga till folk? De kan väl låna hur mycket de vill. Det kan inte vi bestämma. Men det blir ju, det drabbar ju alla. Eller det, eftersom om alla har den gränsen, så spelar det ingen roll. Då är det lika för alla. Då blir det att, då ökar inte huspriserna lika mycket.
Ja.
Om alla får låna lika mycket, så kommer de ju driva iväg.
Mm.
Så att det är ju, om någon hade kommit och sagt till, just du får inte låna så mycket. Mm. Och alla andra får, då stängs man ju ute. Men det här är ett sätt att lösa ett kollektivt problem.
Så är det, men absolut. Men sen är det också ett sätt att hantera liksom bankkonkurrens, att ge lån, det är en ganska lurig konkurrens, va? För att det är lite som att du har liksom trafikföretag eller bilföretag som börjar konkurrera med att ha lite lägre säkerhet i bilarna för att de blir lite billigare. Där vill vi liksom inte vara.
Mm.
Och det här blev ju också därför som faktiskt bankerna, min uppfattning i alla fall, att bankerna ändå var väldigt kritiska till det här när vi började diskutera.
Surprise, surprise.
Ja, men nu har de väldigt mycket för det när det togs bort. Ja. Och jag tror att det beror på dels att det är när alla vant sig vid det här och kunderna förstår, och deras kunder och dyrare vet vad det är och sådana saker. Men också att de slipper den diskussionen med sin kund som säger, jag vill låna mycket mer. Då kan bankrådgivaren säga så här, det får du inte, för det kommer kosta så här mycket, och det finns en lag som säger det. Då kan banken istället ägna sin diskussion om till något annat än att börja tulla på sina kreditgivningsvillkor, så att säga. Så det finns något bra med det där att statsmakten också sätter, och det här är ju en ganska hög gräns ska man veta, så man kan låna väldigt mycket pengar alltså. Det kan ju vem som helst räkna på. Ja, nu finns ju ingen alls, men jag tror att det är också ganska sunt, för att inte, vi hade ju en tid paradoxalt, och SBAB lättade på alla de här reglerna. Nu måste man vara gammal för att komma ihåg.
Den statliga banken alltså.
Ja, så man, eller fritidshus skulle vara lika billigt att låna till som vanliga bostäder. Topplånen skulle vara mycket billigare. De gjorde en massa sådana åtgärder.
Mm.
Och det var ju effektivt om man kan göra jinglar på det och sälja lite mer bolån. Men det vill ju inte riktigt vi att det är så konkurrens ska se ut. Så att jag tycker i grund och botten det finns massa anledningar varför det där var bra. Nu lånar folk mycket mindre, så återigen, det är inget akut problem. Men jag tycker det vore bra att ha en sån här backstop, och det har vi också sagt i olika sammanhang.
Mm. Ja, SBAB, idén med det var ju att de skulle införa att sänka bolånen. Men sen så har det väl, deras direktiv ändrats sedan dess. Jag var med i en kryptopod tidigare idag.
Okay.
Kryptoteket hette den. Så jag frågade programledaren där om han hade någonting som jag skulle framföra till dig.
Mm.
Och då sa han ja. Han älskar ju bitcoin då såklart.
Mm.
Och han tyckte att ni har varit lite kritiska mot bitcoin. För han menar att bitcoin kommer bli, inom 10 år så kommer bitcoin vara lika, mer stabilt än dollarn, menade han. Och vad säger du om det? Vad är din syn på bitcoin?
Han har ju problem med empirin, för det är inte alls stabilt nu. Det rör sig ju väldigt mycket upp och ner.
Ja, så. Men han tänkte att den kritiken skulle komma. Mm. Så att han sa, men om 10 år så kommer bitcoin vara mer stabilt än dollarn.
Ja, det är nu så. Men alltså, jag har varit kritisk till bitcoin av lite olika skäl. Det ena är att man då hävdar att det här var ett betalningsmedel. Det tror jag inte ens de som gillar bitcoin tror på längre. För det är inget betalningsmedel. Det tar väldigt lång tid att göra transaktioner och så. Så det verkar inte för. Då har du då den världen ändrat argumentation och säger att det är ungefär som guld. Det här är värdebeständigt, det finns en begränsad utbud och därför kommer det vara så oerhört stabilt. Då. Det kanske det blir, men det är inget som tyder på det idag, för det är väldigt volatilt. Så jag tycker egentligen inte att, jag vill inte förbjuda bitcoin, men jag tror det kommer ha en väldigt begränsad så att säga, roll i det finansiella systemet. Men spekulation, en stor del av finansiella systemet är ju spekulation. Det är ju bara liksom, let's be obvious about it, så är det ju. Det kan vara små, mindre aktier, det kan vara olika derivat, det är klart att det är mycket spekulation. Och det här är ytterligare ett instrument där man kan spekulera. Man kan köpa lottsedlar också. Det är liksom, jag har inga problem med det. Det finns dock ett mer fundamentalt problem tycker jag med bitcoin. Det är att det är starkt förknippat med brottslighet, kriminalitet, terrorfinansiering. Jag märker till att Iran vill ha betalt i kryptovalutor när de skulle släppa fram de här båtarna. Och Iran är inte den snällaste regimen här i världen. Så att där har ju de mycket stora trovärdighetsproblem. Men, då ska jag säga något positivt bara för att avsluta den här frågan. Det är att det finns en underliggande teknologi och då kan man ju framstå som man är någon sån här stofil som inte har förstått det. Och det är den här blockkedjeteknologin. Den finns ju till exempel i stablecoins. Som är då samma teknik. Men där vill man ju då att det ska vara en dollar typ exempel eller en euro som är då ett betalningsmedel. Så då går man ju på traditionella valutor. Men man vill så att säga hantera det i den tekniska infrastrukturen på ett annat sätt. Det där tror jag kan liksom fungera och ha en framtidsutsikt för sig. Så man ska inte vara mot teknologin, men jag tycker de har lite uppförsbacken att säga att det här är värdebeständigt som guld. Det har det ju inte varit. Och sen har de ett stort trovärdighetsproblem med att det är kopplat till kriminalitet. Så att, du ska inte säga att han har det ansvaret, men hela systemet är ju förstås problematiskt om det är så starkt kopplat till kriminalitet och terrorfinansiering.
Ja, argumentet är just att det är utanför politikens kontroll, och då hamnar, alltså utanför lagar och sådär. Mm. Det är någon sorts frihetsargument, men då blir det ju också att det kan användas till
illegala det är ganska, ja, verksamheter. Det är ju bra i vissa lägen, men om det är kriser och sådär, jag undrar om det där frihetsargumentet kommer bita, då kommer man ringa och fråga vem som är ansvarig, och då blir det mycket svårare att svara. Så att jag kommer nog förbli lite kritiker. Det finns en generationsdel där, så jag inser det, att yngre människor är typiskt mer positiva, och då ska man inte säga att de inte får göra det här, men att det radikalt just bitcoin skulle förändra finansiella systemet tror jag inte. Men kanske blockkedjeteknik.
Mm, vi får se. Jag tänkte ställa en fråga också om vi blickar tillbaka lite över 10-talet. Mm. För det var, upplevde jag i alla fall, en väldigt konstig period i makroekonomin. Att vi hade å ena sidan Riksbanken som har ett inflationsmål. Där det plötsligt blev att man skulle få upp inflationen till 2%. Mm. Det tror jag aldrig man hade föreställt sig när man införde det. Att det skulle vara svårt att få upp den.
Det infördes när inflationen var väldigt hög.
Ja, precis. Mm. Och sen samtidigt hade vi en finanspolitik som inte ville... Att få upp inflationen kan ju inte vara ett svårt problem. Det är ju ganska enkelt. Alltså det är ett lyxproblem verkligen för finanspolitiken. Mm. Att, nu har vi massa lediga resurser i ekonomin. Nu kan vi göra alla de här sakerna vi ville. Nu kan vi expandera välfärdsstaten eller bygga järnväg eller allt det här. Men det gjorde man inte. Så att vi hade Riksbanken i den här sidan som gjorde vad som finns i ert mandat, sikta på 2% inflation, och kritiken då var ju att ni försökte få upp inflationen för inflationens skull. Alltså inte inflation som en konsekvens av att det går bra i ekonomin, utan just kan vi se om vi kan sänka kronkurser med negativa räntor bara för att få upp inflationen och nå målet. Och samtidigt, det är två frågor. Hur ser du på den perioden? Var inte det väldigt konstigt? Och två, vad hade du velat se från finanspolitiken då under den tiden? Hur agerade finanspolitiken? Hade den kunnat ge mer draghjälp åt Riksbanken under de här deflationsåren?
Så du ställer en fråga om något som jag hade tal om idag. Så det finns 20 sidor att läsa på vår hemsida om detta. Så att jag är nog inte så långt ifrån från dig. Men jag tycker jag är alltid en friskrivning. Och det gör jag inte bara för att det ska vara en friskrivning, utan en viktig friskrivning. Att när man sitter efteråt, då skulle jag man ska försöka lära av historien. Men det är inte samma sak som att säga att hade jag suttit där och då, så hade jag varit mycket smartare än alla andra som satt där och då. Så det är det här lite backtrading, man ska vara väldigt försiktig med det. Men om vi nu ändå drar erfarenhet till det, så tycker jag ganska nära dig att i den här miljön så hade vi ju då en ganska god ekonomisk tillväxt. Man kan tycka att det ska vara ännu bättre, men en ganska god ekonomisk tillväxt. det fanns liksom, tycker jag, så det hävdade att det var stor risk för deflationsspiraler i den här riktigt negativa meningen att man skjuter upp alla sina köp för snart är priset billigare och det blir en nedåtgående ekonomi. Men vi hade väldigt låg inflation och vi hade också något fallande inflationsförväntningar. Och den här inflationen tror jag i ganska stor utsträckning berodde på någon slags väldigt stor positiv utbudschock från världsekonomin då. Teknisk utveckling i telefoner och plattskärmar, men inte minst Kinas liksom,
skifferolja och fracking.
Ja, ja. Så mycket, det drev då ner, och det är till din gamla fråga, det är svårt för Riksbanken att ändra priser på platt-tv-apparater.
Och inte något negativt heller?
Nej, det är inget, det är egentligen det är en positiv utbudschock också. Så. Mm. Och då fanns det en diskussion där då, faktiskt, det här är ju så att säga, ni har ju delvis kopplingar till fackföreningsrörelsen, om jag förlåt det, så det var ju mycket även fackliga ledamöter, så att säga, inte är målet symmetriskt, nu har vi ju låga räntor här men inflationen är för låg, då ska ni sänka dem ännu mer. Och det menar jag att just det jag sa idag, där tror jag man ska ha ganska stort tålamod, alltså det är någon mer inte en akut kris för inflationsmålet eller för svensk ekonomi. Och göra de här åtgärderna som vi gjorde, det var ju negativ ränta, men framförallt var de här stora obligationsköpen, och det var det jag pratade om idag på ett anförande om. Det finns en massa negativa saker med det. En är att man drar på sig förluster när räntorna stiger. Den andra är att det blir en väldigt stark koppling mellan finanspolitik och penningpolitik. Helt plötsligt blir finanspolitikens lånekostnad beror på vad Riksbanken tänker göra med sina obligationsköp.
Så är det ju.
Det blir ingen sund relation mellan de där två. Det ser vi ju nu med USA. Där förstås, om Fed nu skulle aggressivt ta ner sin balansräkning, så kommer obligationsräntorna gå upp, och då kan vi ju räkna ut vad Trump kommer säga om det.
Mm.
Så att det där är ingen bra situation att hamna i. Man kan ibland tvingas hamna där, men man ska vara väldigt försiktig med det. Så därför så är jag nog ganska nära dig. Jag är mycket försiktig om finanspolitiken. Ett, har jag inte riktigt koll på hur finanspolitiken såg ut, och det här är några år sedan och jag följde inte så noga. Men det vi har sagt rent allmänt är att när man hamnar i det där läget, så ska man ha, och det står faktiskt i finanspolitiska ramverket nu också, då ska man ha en dialog med finanspolitiken, om det inte är rimligt att de gasar snarare än att Riksbanken gör den här typen av okonventionella åtgärder. Och jag skriver under på det. Jag tror det hade varit svårt även finanspolitiken att få upp inflationen, men har de utrymme i finanspolitiken enligt ramverket, som jag tror ganska mycket, då ska man ju förstås utnyttja det i det här läget, för vi hade inte ett inflationsproblem så att säga. Tvärtom, vi hade ett deflationsproblem.
Mm. Ja, jag är ganska säker på att finanspolitiken hade kunnat få upp inflationen om den ville.
Mm.
Och jag tror att man ska vara lite, man ska inte ha för höga förhoppningar om vad penningpolitiken och räntepolitik egentligen kan uppnå. Jag tror att det är effektivt för att krypa ekonomin och liksom kyla ner och döda köpkraft genom att höja folks bolån. Mm. Men jag tror det är väldigt svårt för penningpolitiken att få igång en ekonomi som redan är ner, där folk inte vill låna mer. Det kanske har varit en finanskris, folk redan har stora skulder som de betalar av istället. Alltså det som Keynes menar, pushing on a string. Mm. Det är liksom, man kan dra i ett snöre, men det är svårt att trycka på ett snöre för att få igång ekonomin. Så att det är i alla fall bra att de har lärt sig nu lite av detta, och att nästa gång vi hamnar där så kanske man, så kanske finanspolitiken känner att den har mer av en uppgift att avlasta er.
Penningpolitik är ju liksom en hammare som slår.
Ja.
Det är det vi kan göra. Mm. Eller ta bort hammaren liksom.
Mm.
Bromsa eller gasa. Men vi kan inte fine-tuna. Vi kan inte ge lite mer till den sektorn eller gasa lite mer där, eller utjämna inkomstskillnader eller ha mer investeringar. Det är ju det finanspolitiska. Så därför så, trots att jag jobbar där jag jobbar, så tycker jag ju finanspolitiken är viktigare. Den är otroligt viktig. Sen kommer det finnas massa diskussion om vilken finanspolitik som är rätt.
Mm.
Men återigen, min slutsats är ibland att det blir för mycket fokus på penningpolitiken. Det bästa är ju, liksom, det finns det här uttrycket, let's make central bank boring again. Och det tycker jag är ganska bra. Vi ska inte synas så mycket. Vi ska se till att inflationen är där den är, och vi ska föra på ett klokt sätt. Men sen ska ju fokus vara på de frågor som du bland annat tar upp i olika sammanhang, nämligen fördelningspolitik, tillväxtpolitik, statsskuld, offentliga finanser, hur ska vi ha det?
Mm.
Det ska ju vara huvudsakliga diskussioner.
Mm. Jag skulle nog säga att det inte är broms och gas i penningpolitiken, utan bara broms. Och sen kan ni lätta på bromsen, eller, men man kan lätta på bromsen helt och hållet, men det är svårt att få igång bilen bara med penningpolitiken.
Om man lättar på så går ju bilen fortare också, kan man säga.
Ja, men det finns ingen gas. Det finns bara bromsen.
Men det är klart, den som hade bolån på 5,5 och nu har 2,5, han tycker nog ändå att det har varit lite gas. Men det borde man jämföra med.
Man har lättat på bromsen, ja.
Ja.
Och det du sa också här med att penningpolitiken inte kan välja vilken sektor man ska gynna och så vidare. Det finns ju andra länder som har en sån penningpolitik, och andra om vi tittar tillbaka historiskt så har ju ofta penningpolitiken varit väldigt tätt kopplad med industripolitiken. Kanske inte så mycket i Sverige, men i Frankrike till exempel, eller i Japan. Eller
men på
i
vilket sätt menar att man de gör någonting där?
Man har kreditstyrning på ett annat sätt. Den här sektorn tycker vi
är strategiskt. Men det är ju, då ska man återföra kreditreglering så att säga. Det är där du är någonstans, eller?
Mm.
Ja. Det har jag liksom i princip tagit bort som ett alternativ, men visst, men det är nog, det, om man nu ska göra det, då menar jag på att det är nog också finanspolitik faktiskt. Vill vi börja ändra ränteavdrag för olika sektorer, det är ju politiskt.
Jag tänker på det som Europeiska centralbanken har med sina TLTRO eller Targeted Long-Term Financing, Refinancing Operations, att de är en form av kreditstyrning, att man väljer ut små bolag som investerar i den reala ekonomin och inte i fastigheter får en lägre ränta. Och då är det folk som har tittat på Parisavtalet som säger att finansiella flöden ska vara förenliga med minskade utsläpp. De säger att man borde ha gröna sådana här riktade lån. Och det har funnits en diskussion inom ECB kring det. Är det någon diskussion som ni för i Riksbanken om Riksbanken borde
ha? Nej, så det hör mig. Jag vill inte att vi ska ha obligationer i vår balans. Det ska vara lite som möjligt. Vi ska inte vara där. Så att, och ECB, att de har hamnat där skulle jag inte säga beror på att de vill gynna småföretag eller gröna omställning. Utan de har ju hamnat där för att ytterst rädda euron. Det var ju därför de hamnade de här mycket omfattande köpen. Och de gör ju det jämt. Men i praktiken har det ju handlat om Grekland och Italien och de här länderna. Så att, jag tror inte man ska ha någon illusion att de bedriver en aktiv tillväxtpolitik, utan det är väldigt mycket att rädda eurosystemet, och då har man blivit en stor innehavare av statsskuld, och därmed, som då är min kritik till det här, blir de en del av det politiska systemets finanspolitik, och det blir inget bra.
Mm. Just det här med riktade lån, det har inte med kvantitativa lättnader och obligationsköp att göra, utan det är mer att de har lägre ränta på vissa, att företagen sen kan komma. Att banken kan komma till ECB och få en lägre ränta om de kan visa.
Ja, det är det. Jag kan inte i detalj, men jag tror att det får för långt att säga att det är ren politik, men de kan mycket väl ha haft kriterier för de där repotransaktionerna som kanske handlar om grönt. Det ska jag inte utesluta, men det är inte den aktiva kreditreglering vi hade på 70-talet.
Mm.
Det är det inte, men jag tycker den stora bilden är att ECB har ett väldigt stort på svenska footprint i obligationsmarknaden, och det menar jag på att vi inte ska hamna i.
Mm. Om vi, eller varför inte då?
Nej, men det var det jag sa, att gör vi det, då är det att om det finns det här som jag tycker är ganska viktigt då, bond market vigilance, jag pratar mycket engelska här, men alltså någon slags watchdog eller övervakning för obligationsmarknaderna. Om man har ohållbara statsfinanser, det tror jag varken du eller jag tycker är bra ordning om man har ohållbara statsfinanser. Ta Liz Truss här för ett antal år, 2022. Hon drar på med en budget som inte är finansierad och som inte är trovärdig. Du reagerar obligationsmarknaden och vill ställa upp. Jag vill inte äga de där obligationer. Det är inte trovärdigt. Det kommer bli inflation i det här landet. Jag går till ett annat land. Då blir det en väldigt stark signal till henne att hon måste lägga om sin finanspolitik. Det tycker jag är en bra ordning.
Och jag tycker det är en dålig ordning.
Ja, men okej. Okay, du kan få utveckla det sen. Säger jag är inte programledare, men om jag får utveckla det här så tycker jag ändå att det är en bra ordning i den meningen att då får vi hållbara statsfinanser. Sverige är ju inte där, vi kan göra ganska mycket utan att obligationsmarknaden reagerar, men om då centralbanken äger de här obligationerna, så kommer det bli ett politiskt tryck att nu gick det ju upp väldigt mycket, borde inte ni kunna gå in och stödköpa här så att vi håller nere räntorna. Och häromdagen så satt jag och googlade på lite olika saker just kring det här med obligationsköp. Då kom du Bardello, som jag tror inte är på din sida av politiken. Kanske några skulle säga högerextrempolitiker i Frankrike. Han tyckte att ECB skulle köpa mycket mer av franska obligationer, för det vore bra att få ner räntorna.
Mm.
Det är ju precis där vi inte ska vara. Att politiker istället för att få ordning på sitt eget torp, så att säga, börjar prata med centralbanken som ska hjälpa dem.
Mm.
Men det tror jag inte du är för heller.
Jo, här är vi väldigt oeniga.
Ja.
Jag tycker definitivt att man ska göra den här kopplingen mellan finanspolitik och penningpolitik. Jag tycker man ska göra den synlig och säga att ja, penningpolitiken har en koppling på finanspolitiken. Penningpolitiken, om den vill, kan gå in och sänka räntorna. Om vi tar
men det är en annan sak tycker jag, obligationsskulden.
Nej, men sänka räntorna på statsskulden. Kan gå in och köpa statsobligationer.
Mm.
Det är ett politiskt val. Om vi tar Liz Truss-episoden, då var det att hon la en väldigt expansiv budget med stora skattesänkningar och stora elstöd mitt under en inflationskris.
Mm.
Då reagerade marknaden, okej, vad kommer hända då? I så som systemet ser ut så kommer Bank of England höja räntan. Lägger de en inflationsdrivande budget så kommer Bank of England behöva höja räntan. Då blir våra statsobligationer som vi äger nu, då kommer de bli mindre värda än de som kommer ges ut i framtiden. Då säljer vi av. Och sen så var det många pensionsfonder som tvingades sälja av för att de möttes av, just då som deras egna regler såg ut, att kommer den här risken för räntehöjningar så måste vi sälja av, och det fick en självförstärkande effekt. Men där tycker jag att man verkligen borde lägga fokus på centralbankens roll och säga, hur påverkar Bank of Englands egna aktioner på obligationsmarknaden, hur påverkar det räntorna? Vid den tiden så sålde Bank of England statsobligationer.
De sålde och köpte, det var det som var.
Ja, och sen så småningom så valde de att köpa just för att stabilisera ekonomin. Jag tror att jag tycker det är väldigt viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att man ska vara medveten om att centralbanken kan gå in och sänka räntan på statsobligationer. Man kan ha vad som kallas yield curve control, att man, så som Japan hade fram till... Som de nu har släppt, för att de vill höja räntan igen, för att de inte är i den här deflationsspiralen som de var i länge. Där man faktiskt, där medborgarna ser det, att det här är inte bara någon sorts anonym marknad som bestämmer, utan här finns faktiskt en myndighet, en statlig myndighet, som om den vill kan gå in och sänka räntan, och som också påverkar var räntan hamnar med sina egna köp och försäljningar av obligationsköp.
Men du ser inte några incitament, så du måste ha mer positiv bild av politiska systemet än vad jag har.
Det har jag nog.
Ja, det ska jag tro. För att det blir då ingen signal i praktiken från obligationsmarknaden att man har lånat på ett sätt som kan bli kostsamt framöver och disciplinerande. Och då kan man, och det är ju delvis det som är problemet i USA av ett annat skäl egentligen. Att de har, i och med att de är världsvaluta, så kan de låna väldigt, väldigt billigt, och då kan de, då märks det inte att de lånar mer, då kan de låna ännu mer, och till slut så kommer man väl till någon smärtgräns där det inte går. Och i det engelska fallet har ju de också en väldigt hög statsskuld. Så att jag tror dessutom att det är så att om man har hamnat i en engelsk situation eller en fransk situation, så är jag inte ens säker på att det till slut räcker med, även om man beordrar centralbanken att göra någonting, utan det är helt enkelt ohållbart. Och det är tvärt emot vad du säger, så tror jag inte det beror på att man är så rädd för att de ska höja räntan, utan historien visar att för väldigt höga statsskulder så finns en ganska betydande inflationsrisk, det vill säga värdet på de obligationer jag håller kommer inte hålla. Och varför ska jag då som placerare ligga kvar där? Då kommer jag lämna det, och då blir det ett säljtryck och räntor upp. Så att
Men då kan ju centralbanken köpa ännu mer i det läget.
Jo, men det blir ju en liksom ohållbar spiral i långa loppet, och då får du då, men det är väl där du och jag skiljer oss åt, då blir det ju i praktiken så att räntorna i landet styrs av finanspolitiken, och ytterst av finansministern.
Precis.
Och det tycker inte jag är bra ordning.
Det kan man säga, finanspolitisk dominans.
Ja, helt.
Fiscal dominance.
För då har du ju egentligen sagt till centralbanken, inte bara att det blir fiscal dominance för att du får en hög statsskuld och det gör att det är svårare för penningpolitiken att agera, utan att du får en fiscal dominance för att du har helt enkelt sagt att penningpolitiken ska lyda order egentligen. De ska köpa när du vill att de ska köpa. Och det där tror jag är en väldigt farlig strategi, för att i långa loppet så kommer det sluta med mycket höga statsskulder. Och då kommer du kunna lista ut 5 saker som du tycker är bra att göra om man ökar statsskulden. Men dina politiska motståndare har 5 andra saker som de vill göra som du inte tycker är lika bra. Och till slut så tror jag att det där är en väldigt olycklig situation.
Men ofta är det ju ränteutgifterna i sig som driver upp statsskulden. Och om man då sänker dem så minskar man ju att statsskulden växer på grund av att räntorna ökar. Om man
ja, men jag menar på att det är en ganska kortsiktig effekt. Så att säga. Så att jag tror att det, är liksom, det kan bli så på kort sikt, men på lång sikt kommer det, och räntekostnader är ju räntor och volym. Så att säga, om volymen går upp väldigt mycket och du får allt svårare att hålla nere räntorna, så kommer inte det hjälpa. Ja, men japanska situationen är ju väldigt speciell, så jag tror man ska vara lite försiktig med japanska paralleller. Men de har ju, nu kan jag inte exakt säga, men de är uppe i 300% av BNP i statsskuld. Det är stor ekonomi, de har stora handelsöverskott, i princip blir de självfinansierade och sådär. Så att det tror jag det är för långt att föra över det till den svenska situationen. Men jag tror inte att japaner i största allmänhet är nöjda med att de har så hög statsskuld. Det är klart att det begränsar dem ekonomiskt politiskt.
Ja, men det är ändå ett rikt land som har hög levnadsstandard.
Ja.
Vi har inte sett någon kollaps av ingen statsbankrutt. Det var många som trodde att Japan skulle gå i statsbankrutt så småningom.
Nej, men alltså,
där kunde man förlora mycket pengar om man satsar på det.
Alla så här problem, vi kan ju slänga länder på varandra, så kommer jag kunna visa exempel på där det har gått väldigt illa med höga statsskulder. Du kan hitta något land där det inte går så illa. Så att jag tror man får liksom ta in de här intrycken, får man försöka göra en bedömning av vad man tror skulle fungera i Sverige då. Då tror jag att ett liten öppen ekonomi som ohållbara statsfinanser, det är ett recept för en ganska dålig ekonomisk utveckling. Det är min bedömning.
Om vi blickar framåt. Nu har vi en oljekris på gång. Kanske en större utbudschock på gång. Ni har ett räntebesked nu den 16 juni väl?
Mm.
Då undrar jag hur, vi kan inte avslöja nu vad ni kommer göra just då kanske, men jag tänker hur, du sa förut att ni kommer se igenom de här utbudschockerna. Hur länge kommer ni...
Det sa jag faktiskt inte, men jag kan inte säga vad jag sa.
Okej, okej.
Jag sa att det är enkla utbudschocker, den här fartyget som hamnar på sniskan i Suezkanalen, då ska man se igenom. Nu är det ett mer komplext läge.
Men så här då, hur länge vågar ni avvakta om ni bedömer att, att det är en tillfällig uppgång nu i inflation? Och när kommer ni börja höja räntan?
Ja, men det är precis det vi ska försöka fundera ut. Men man kan väl ändå ge lite liksom, flavor på hur vi tänker här. Och dels är det ju utgångsläget är lite viktigt. Om vi ser på de länder, om vi håller till på marknadsförväntningar, så är det enorma skift i marknadsförväntningarna på vad riksbanker och centralbanker ska göra. Och det har framförallt varit i länder med hög inflation som hade sänkningsförväntningar. Storbritannien, framförallt USA i viss mån. Där har man fått ganska starka, för ingen som tror då på räntesänkningar, det blir väldigt stora effekter. Men ECB har också fått mycket kraftigare förändrade ränteförväntningar än vad Sverige har fått. De har ungefär 2,5 höjning i år. I Sverige ligger det prisat då. Jag säger inte att det blir så, men prisat i marknaden. En höjning ungefär. Det beror ju på att de har en hög inflation, startinflation så att säga, vad vi har. Det är i alla fall ett skäl. Så där har ju vi en viss fördel. Men tricket här, och det tycker jag är viktiga att hela tiden framhålla, det är det här framåtblickande. Det var vi, jag tycker vi har varit det väldigt tydligt under de här åren när vi hade hög inflation. Du håller inte helt med, men jag tycker ändå vi har sänkt när även inflationen har varit hög. Vi ska kunna, med den logiken, även kunna höja om inflationen är låg. Om vi framåtblickande tror att vi får ett inflationsproblem. Och det är det svåra i det här läget, och det är alltid det svåra, men det är extra svårt nu. Vi vet att nästan liksom med nödvändighet så kommer inflationen gå upp på grund av oljepriset. Men mycket av det här är någonting som vi faktiskt ska bry oss om, som har långsiktiga effekter på inflationsbedömningen. Det är ju det som är riktigt, riktigt svårt. Så, att säga. Så ungefär så försöker vi tänka, och vi kommer också, det du var inne på, självklart väga in att realekonomin finns ju i andra vågstålen här.
Arbetslösheten också?
Ja, jag menar att realekonomin och arbetslösheten är väldigt två sidor samma mynt. Så om man tänker så, vad är det för policymisstag vi kan göra här? Ett misstag är att tänka alldeles för sent, kanske inte alls. Vi får ett inflationsproblem som blir mer tydligt, så vi måste höja jättemycket för att vi har tappat trovärdighet. Det är ganska extremt scenario, men det är ett policymisstag man skulle kunna göra, i alla fall en delvis ett sådant misstag. Och det andra misstaget är förstås att vi höjer alldeles för tidigt. Vi slår ihjäl svensk ekonomi. Så visar det sig att det var inget stort inflationsproblem. Det är också så att det är liksom... Det är lite pest och cooler här, och försöka navigera någonstans mitt emellan det där.
Skylla och Karibdis.
Lite så.
Ja, det verkar inte vara ett helt lätt jobb att komma fram till de här. Jag antar att ni har ganska intressanta och livliga diskussioner där i direktionen vad ni ska göra.
Ja, vi är 5 stycken med olika bakgrund. Liksom från olika delar av liksom det ekonomiskt politiska så att säga, systemet. Så att det tycker jag är väldigt bra, för att då får man just de här olika perspektiven, och det som ska garantera så kloka beslut som möjligt. Innebär det att vi inte kommer göra fel? Nej, det gör det förstås inte, men jag tycker att vi har bra diskussioner och vi har olika syn. Läser man våra protokoll så är det ganska olika syn faktiskt på hur man precis den här navigeringen mellan de här två. Det är väldigt olika syn och det är ju, gör tror jag beslutsfattandet bättre.
Ja, jag tycker vi har haft en bra diskussion här också med olika syn. I vissa frågor väldigt olika syn, i andra kanske ganska lik på vissa sätt. Tack så hemskt mycket Erik Thedéen för att
du kom hit. För att komma.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.